Falken från Sparta av Conn Eagledon i översättning av Leif Jakobsen.
År 401 före Kristus regerade den persiske storkonungen över ett rike som sträckte sig från Egeiska havet till norra Indien. Så många som 50 miljoner människor var hans undersåtar och hans arméer var ofantliga. Genom sitt samarbete på land såväl som till havs var Sparta och Aten de enda staterna som lyckats stå emot perserna. Prolog. I Babylons stad flämtade stararna i hettan med sina mörka tungor. På åkrarna utanför de väldiga murarna la sig solen över människorna som ännu ett ok. Storkonungen gick mitt på gatan med glänsande hud, men om den var blank av olja eller svett kunde hans son inte avgöra. De strama svarta lockarna i faderns skägg skimrade och var lika mycket en del av honom som rosendoften eller den långa bepansrade rocken. Lukten av het sten och cypress låg i luften och trätopparna stod mot himlen likt spjutspetsar. Överallt omkring dem låg gatorna öde. Inga barn, inga gamla kvinnor, inga höns fanns där att röra upp dammet på marken då de kungliga soldaterna röjt vägen för kungen. Tystnaden var så kompakt att pojken mycket tydligt hörde fåglarnas sång. Ningals gata var täckt av ett tjockt lager av mjuka, nyplockade palmblad. Inga odörer fick störa deras samtal eller distrahera den äldre mannen under denna stund av instruktioner. Det gällde inget mindre än ättens överlevnad och därför fick inte vare sig kurtisaner eller spioner befinna sig inom hörhåll. Hans kaptener hade varit övertygade om att det bara rörde sig om ännu ett kungligt infall när de långt innan solen gick upp denna morgon skickades ut för att tömma stadsdelarna på ömse sidor av gatan på folk. Men sanningen var den att vissa ord helt enkelt inte fick uppfattas av andra. Kungen visste hur många öron hans palatsväggar hade. Det fanns helt enkelt alldeles för många satraper, alldeles för många småkungar vars kronor han krossat under sina sandaler. 90 vasaller som betalade spioner för att hålla öron och ögon öppna, allt medan ett tusental kurtisaner armbågade sig fram till bättre positioner. Det enkla nöjet av en promenad i ensamhet med sin son, som vilken fåraherde som helst, hade blivit en lyx lika eftertraktad som rubiner, lika dyrbar som de tunga guldmynt som i folkmun kallades skyttar, som var präglade med kung Dareios anlete och som användes i hela riket. Pojken beundrade fadern och litade på honom i allt, och när han nu gick där gatan fram kastade han förstulna sidoblickar på honom. Unge Artaxerxes försökte hålla jämna steg med kungen, vilket innebar att han med jämna mellanrum fick ta hopsa steg för att hinna med. Dareios verkade inte lägga märke till detta, trots att få saker undgick Artaxerxes far. Hemligheten bakom kungens långa styre låg i hans visdom. Om pojkens åsikt efterfrågats skulle han ha svarat att fadern aldrig hade fel. Under speciella tvistedagar avkunnade kungen domar åt sina mäktigaste undersåtar, över män vars arméer kunde räknas i tiotusental och som styrde länder av jade och elfenben lika avlägsna som månen. Dareios lyssnade noga medan han drog handen genom skägget och gav fingrarna en glans av olja. Han brukade gnida tumme och pekfinger mot varandra, eller så skalade han en grapefrukt från en guldskål som en knäböjande slav höll vid hans fötter. Det gjorde det lättare för Dareios att se problemets kärna, allt medan hans rådgivare fortsatte grunna och diskutera.